Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns där podcastar finns och på vår hemsida skolsverige.com. Där finns bara vår podcast. Så funkar det. Det här avsnittet är 82 i ordningen och det kommer handla lite grann om bildning och framtid och vad som kommer hända sen och vad för sorts utbildning och bildning och skola vi kommer behöva. Lite sådana grejer. Det handlar lite grann om hur många som får stöd i skolan. Det finns ny färsk statistik på det. Du kommer inte tro dina siffror. Hashtag clickbait. Och så har Karin en fråga. Med det sagt, trevlig lyssning. Vi här i Skolsverige.
Alltså, jag tycker en sak är roligt. Jag har ju en son som har blivit liksom i sociala medier. Han har gått helt bananas på sociala medier. Det är väldigt roligt. Skickar han på Snap och så glömmer han bort att han har sin gamla mamma på Snap. Och så skickar han VGD, du vet.
Ah,
och så du vet, till alla. VGD är tråkigt. Och så vill han ha, alltså, vad gör du? Betyder det för våra äldre lyssnare? Men så skulle jag skicka VGD, för jag tyckte jag skulle vara lite kul till honom. Och då blev det autokorrekt VHS.
Den bara, nej, tant menar det här. Det finns ett generationsfilter i den nya modellen av telefoner. Finns det en generationsfilter? Känn av ditt fingeravtryck och bara, den här individen är äldre än VGD-generationen. Och menar VHS.
Ja, men det var
vidare, så det sen.
Det var väldigt, väldigt roligt, Elva.
Yep.
Jag blev sådär, så jag skickade inte, för jag hade ju inte liksom med, utan jag skickade VHS. Så han bara, vadå?
Skicka en bild på videoband. Som
var ja, det vet jag inte ens vad det är, men det var väldigt roligt.
Såklart.
Ja. Så var det.
Det är om det.
Det är om det. Men annars är det bra?
Annars är det bra. Ja, min röst är lite grann på väg att ta semester, tror jag. Men det får vara så. Jag tänker att det har sina fördelar, det med.
Mm. Och jag måste gå en engelska kurs.
Det måste du göra.
Ja, ja, du ska lära mig engelska, tänker jag.
Just. Du ska lära mig att ta hand om min röst. Göra röstövningar.
Ja, men
samarbetar vi. Jag vet att du kan det. Så det är en grej vi ska jobba med strax efter att vi har spelat in den här podden.
Ja.
Som funkar som den alltid gör. Vi har lite spaningar. Sen har vi ett tema som jag berättade om förut. Jag kan inte berätta det igen. Och sen på slutet har vi en elevkrönika. Jag har läst siffror på The Interwebs för Nathaniel Derwinger twittrade och jag läste. Så all cred till honom. Han delar vidare en rapport. All cred till dem som har skrivit den där rapporten. Någon docent som heter Lisa Asp-Odensjö skrev i Pedagogiska magasinet om en rapport som Skolverket har släppt. Där de släpper statistik för så här, hur många är det som får särskilt stöd. Det visar sig att i decennier så har ungefär 20% av svenska elever fått stöd. Kort stöd, lång stöd, alltså 20% av varje generation ungefär får stöd.
Fick du särskilt stöd i skolan?
Ja, det fick jag. I en kort period fick jag det. I idrott. Jag var han som inte hade koordinationen. Ja, precis. Exakt.
Jaha, nej, jag fick ju det så här, läsa och skriva, det tycker jag är bra. Jag fick det ifrån 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen sa jag väldigt bestämt nej tack. Nu stavar jag som jag stavar. Nu får det vara bra.
Det är sant, det är bra. Jag fick det en kort period. Jag vet inte varför. Det tydliggjordes aldrig för mig. Men skitsamma. Ungefär 20%. Det visar sig att nu för tiden är den siffran nere på 6%.
Va?
Från 20% till 6%. Det är ju katastrofsiffror.
Det sker dåligt.
Såvida man inte antar att det är för att alla Sveriges elever är mycket bättre nu än förut. Vilket jag inte tror är sant. De är asbra, men alltså det är inte rimligt att det är så här
färre som behöver stöd.
Det är snarare en ekonomisk grej. Mm. Och då visar det sig att så här, avskaffandet av åtgärdsprogram för exempel gör att det är mycket lättare för organisationer och huvudmän att så här, inte behöva ta ansvar för det. Och det, framförallt så gör det att likvärdigheten i stödinsatsen minskar. Förut var det så här att liksom, allting ska dokumenteras, allting ska redovisas, det måste finnas insatser och det är klart. Man tog bort det för att Björklund tyckte att det är så här pappersarbete, det är dumt.
Jo, men han var ju tvungen att ta bort något för att han hade lagt på sig.
Han ville inte ta bort så här
nationella prov
eller betyg.
Nej.
Så. Utan istället tog man bort åtgärdsprogrammen i de flesta fallen. Och det har, bland annat det, har lett till...
Men har jag sett ett samband däremellan? Alltså?
Ja, tydligen. Mm. Ja, vad vet jag. Mm. Det stod det i den här artikeln.
Mm. Mm.
Så det är ju någonting att jobba vidare med.
Ja, det är ganska katastrofala siffror och det gör ju också att det blir väldigt tydligt varför PISA visar att vi har en sån olikvärdighet i svensk skola.
Mm.
För det är ju det nya, alltså det är ju det som jag det blir jobbigt när man läser PISA av den anledningen. Även om alla som pratar och refererar till PISA nu säger att det gick så bra. Så att, som någon folk har glömt att det faktiskt gick rätt kass.
Jag såg idag på PISA är ett sidospår. Mm. En liten bonusspaning. Mm. Tydligen är det så att skolket i svenska skolor ökar mellan 2012 och 2015.
Mm.
Då undrar jag lite grann, hur kan de ha höjt sina resultat om de också har skolkat med det?
Jag tror att
det är någon som behöver förklara det.
Ja, det var jobbigt. Ja,
eller så är slutsatsen, de är ännu bättre än vad vi tror.
Ja, alternativt att det bara är vissa som är bra. Eller jag vet inte, skitsamma. De som
kommer
skolan
i tid. Ja,
nej, jag vet inte. Ja, eller så är det bara de på gymnasiet som skolkar.
Ja, så kan det också vara.
Ja, så kan det vara. Men du, jag har funderat på en sak. För att jag har funderat på en sak. Och den slog mig idag. För att jag satt på så väldigt mycket möten idag. Svenska lärare har liksom väldigt mycket arbetstid.
Mm.
Samtidigt så undervisar vi ju inte så mycket. Alltså vi undervisar mycket, men inte liksom, eleverna får ju inte så särskilt mycket undervisning. Alltså de har kortare tid i skolan, de har färre lektioner och sådär än genomsnittet. Och då funderar jag på liksom, vad är det svenska lärare gör som inte lärare gör.
Men vänta, om sambandet är att svenska elever får för lite undervisning men vi undervisar för mycket, då kan det lika gärna med lärartätheten göra.
Ja, men det kan absolut ha. Men
är det inte också så att vi undervisar ganska lite i förhållande till vad andra länder gör?
Jo, men jag tror att vi jobbar mycket. Mm. Men jag tror inte att vi har så mycket undervisning. Och framförallt så är det ju inte så att vi har en ganska hög lärartäthet. Tror jag.
Ja, kanske. Det beror väl lite på i vilka delar. Men absolut att det är så. Men ja, nej, jag förstår vad du menar. Och det där kan man ju fundera på. Det är allt det kringarbetet. Det var någon skön person på någon debattsida. Jag minns inte vilken och det spelar ingen roll. Som skrev någon grej om att säga. Det var den här diskussionen. Så här, föräldrarna ska inte behöva ta ansvar för läxan. Det ska skolan göra.
Och så var
det så här. Men lärarna är ändå lediga hälften av sin tid. För de undervisar bara hälften. Vad gör de resten av tiden? De kan väl lika gärna göra undervisa också, ta hand om läxor också.
Ja, men
var det någon idiot som skrev och så kom svaren därefter. Det i alla fall, i samband med det så tänker jag att det sätter fingret någonstans på vad många människor tycker och tänker om lärare. Alltså, de undervisar bara halva tiden, vad gör de med resten? Och det är lite den frågan du ställer också, fast på ett annat sätt. Med en annan ingångspunkt såklart.
Nej, men jag tycker, jag jobbar ju jämt. Men jag får liksom en idé om att vi har en ganska taskig organisation som är liksom sådär superplatt. Så att alla ska vara med på alla möten om allting och höra allting väldigt många gånger. Och alla ska sitta i sådär pyntargruppen och
det där håller helt med. Det där är helt sant. Alltså vi lägger alldeles för mycket tid på helt värdelösa saker. Jag menar, jag vet inte om jag får outa det, men ändå. Precis innan vi kom hit så var vi i ditt personalrum och du pratade med dina kollegor om liksom så här, hur ni ska möblera med bokhyllor och skit.
Ja.
Att det inte finns någon annan människa som bara har en lösning åt er och som tillgodoser precis det ni vill ha är ju precis en sån diskussion.
Ja, men vi ska ju bara säga så här, vi behöver de här och de här böckerna här för att kunna utföra ett professionellt arbete.
Men nu är det
arbete.
Ni som får möblera, nu är det ni som får flytta, nu är det ni som får rensa, nu är det ni som får hålla på. Ja. Alla sådana grejer är ju någonstans ett tecken på att man inte tar lärares arbetstid på allvar.
Ja, men precis. Och det är extremt, och sånt där funderar jag på. För att jag känner ju en frustration över att liksom... istället för att ägna oss åt den här jävla bokhyllan så skulle vi kunna liksom göra något vettigt, alltså göra skitbra lektioner.
På ett sätt är det så, och på ett sätt så tänker jag ändå så här, jag tror att vi har ett bredare uppdrag. Alltså, jag tror att läraruppdraget är bredare i Sverige än vad det är i många andra länder. Rent praktiskt, jag tror att vi förväntas ta, och det kanske också har en skillnad i vilka elever man arbetar med och så. Men man förväntas ta ett socialt ansvar, man förväntas ta ett fostransansvar och ett omsorgsansvar om elever som jag tror är större än annars. Och det ryms inte i lektionstid alltid. Det ryms inte i undervisningstid alltid. Det kan göra det, men det behöver inte göra det. Det kan också vara att man behöver lägga tid på andra saker. Mm. Jag hade en grej idag när jag var ute i korridoren på väg till en lektion. Jag delar våning med våra förstaklassare. Mm. Så. Mm. Och du gick förbi där, då var den första klassen. Jag gör en poäng av att alltid hälsa på dem. För att liksom, jag vet att de ska veta vem jag är. Och så vi pratade ibland och så. Så var det en som sa, Jakob, kom, jag måste säga en sak. Så gick åt sidan och så här, tog en paus. När jag ska gå på toa, jag vågar inte låsa den. Kan inte du vakta utanför? Okej, okay. Ja, absolut. Det är klart. Då får man väl göra det en halv minut. Det är också ett jobb, tänker jag. Och det finns någonting i det. Även om jag där då tänkte så här, jaha.
Ja, men, alltså...
men någonstans är det så här... Jag som individ kan inte vara så här, nej, det där får du rösa själv, nu ska jag undervisa. Det hade varit det mest känslokalla och det minst det här så är det rimliga i förhållande till liksom att det här är en elev som jag sen ska undervisa och förtroende för, som ska förtroende för mig. Mm. Och också någonstans så är en känsla av att liksom bete sig på det sättet, så tror jag man förlorar sin undervisning också. För att det finns ett socialt kontrakt någonstans mellan lärare och elever och föräldrar och chefer och politiker och medborgare, att lärare ska bry sig om sina elever. Och lärare ska ta hand om sina elever. Mm, på något plan. Och jag är inte helt övertygad om att det kontraktet är lika starkt i andra länder.
Nej, det tror jag inte.
Och
tror
det kräver
inte.
Tid.
Det gör då, men då måste vi ta det på allvar samtidigt som jag tror. Och det här är vi inte riktigt överens om. Och det vet jag, Jakob. Och jag tror att det är lite beror på att vi jobbar på olika stadier. För jag tycker också värnar min relation och mina elever. Men jag tror också att mycket av de här, alltså vi har inte riktigt den professionella utbildningen att ta hand om. Jag skulle ju gärna ha socialtjänstens liksom kunnande i det här huset på ett helt annat sätt, och den kompetensen, och jobba närmare med dem istället för att liksom, vi ska ha två olika verksamheter som inte förstår varandra, så skulle ju ungarna må mycket bättre om vi hade kompetensen i huset. För att vi vet att väldigt många unga människor har problem, och det kan vi liksom ganska enkelt, eller med BUP eller med sådana saker. Och där skulle vi behöva öka, för att skolan ska inte ta vissa frågor.
Nej, absolut, skolan ska inte ta vissa frågor, och det är inte heller ditt jobb. Ditt jobb är ju någonstans att upptäcka det, identifiera det och passa den bollen vidare på ett bra sätt till de personer som jobbar med det. Det är ju så det i praktiken ser ut, eftersom alla de här kompetenserna inte finns på din skola. Men vad innebär det konkret i att vara beredd att upptäcka och kunna identifiera och kunna bolla vidare? Det är ju att det är en person som har förtroende för dig. Då men kan man inte vara den som bara springer mellan lektioner.
Absolut inte, men det, problemet är ju att det tar väldigt mycket tid att bolla vidare det, för att det finns liksom ingen riktigt
organisation. Och då är vi tillbaka till den organisation som vi pratade om förut. För hade man haft en socialsekreterare knuten till det, hade man haft någon kontaktperson som var knuten till det, som jag säger, jag ringer alltid det här numret. Alltså jag är en vaktmästare, jag alltid ringer om det är någonting. Jag har en person på bussföretaget, jag ringer när jag vill ha en buss. Jag har en person jag ringer när jag vill beställa nya iPads. Jag ringer Magnus, det är löst. Varför skulle man inte kunna ringa Eva-Britt liksom på SOS? Om det, nu ska jag inte säga könsstereotyp. Varför kan man inte ringa någon annan liksom där, Magnus på SOS?
Ja, precis.
Så får man liksom det. Vi ska inte fastna i den här diskussionen. Det är en intressant spaning. Vad gör läraren med sin tid? Det hade varit intressant att ta reda på mer om det. Någon som vet mer om det. För att ta reda på så här, hur är det i andra länder? Hur är det i Sverige? Är det någon skillnad mellan olika stadier? Är det någon skillnad på hur man uppfattar det där? Det kanske är så att förskollärare är så jäkla effektiva med sin tid. Eller så är de inte det. Eller så är det så att universitetslärarna, det är de som är absolut bäst på sånt. Jag vet inte. Det hade varit jätteintressant att få veta mer om.
Vi får ta reda på det.
Japp.
Du, Jakob. Vi har ju haft jullov.
Yes,
och det är ju trevligt. Och jag, det är ju mysigt.
Det var ett tag sedan nu.
Ja, det var ett tag sedan nu. Men liksom när vi har jullov hemma, eller när vi har lov, och så har man alla barnen hemma, och så blir det liksom sådär att man går på varandra, och framförallt så blir det ju liksom att de blommar ut i full kraft i sina spel, och det blir FIFA, och det blir liksom att det ryker saker för att de blir arga på sina spel, eller de, de spelar, eller du vet, det är liksom hela den här, och de liksom tittar på YouTube, och så blir jag liksom lite så här beklämd, eftersom jag är en läsande människa, och vi har liksom ägnat hela lovet, jag och min man, åt att läsa min fantastiska väninna, alltså Neapel-trilogi, alltså det är en berättelse som jag just, Frante heter hon som har skrivit om, eller pseudonymen som har skrivit om. Och liksom sådär varit helt uppfyllda i det. Och så blir jag så ledsen av mina tre söner som bara vad är det, bok?
Ja, du försöker få dem att läsa
och
de bara,
ja, och de är helt liksom här är, man har två föräldrar som är fruktansvärt läsande, tycker vi själva, jävla kvasimänniskor, men ändå. Och så är de ju helt och jag sliter, alltså vår yngste son, han lyssnar ju fortfarande och tycker det är mysigt när vi läser, men de två stora är ju inga läsande personer och har egentligen inte varit, alltså de läser för att de måste, men inte mycket mer. Och då så säger min man till slut när han ger upp, för han är ju liksom där, ja men det kanske är så att alltså här sitter de ju med sina maskiner, de kan se varenda jäkla historia kan de se i rörliga bilder, eller så kan de lyssna på dem. Det är ju inga problem. Det kanske är så att de inte behöver kunna läsa egentligen. Då är det till och med vi har ju en app på deras skoldator där de kan få allt material uppläst. De kanske inte behöver kunna läsa.
Det där är ju en väldigt intressant fråga. Det finns ju två olika skolor där man sen snabbt ska landa i det. Dels är det folk som är sådär, nej, varför ska man hålla på att lära sig saker som maskiner kan göra åt den? Jag såg senast idag att så här, 90% av vad en radiolog jobbar med kan göra säkrare av en maskin. Då kan man fundera på om det är en profession som egentligen behövs på sikt. Men en annan del av det är ju så folk som är sådär, vi ska inte förslava oss under maskinen. Man måste kunna läsa för att kunna se liksom vardagsläsning och mitt annat. Men då är frågan sådär, hur långt sträcker det sig? Vart kommer liksom det onödiga in i det? Alltså precis så. Så jag förstår din poäng. Det är en väldigt intressant fundering just utifrån det där läsa eller inte läsa. Lite på samma tema, det var Miljöpartiet i Göteborg som skrev en debattartikel i GP häromdagen. Det ligger en länk på vår hemsida om du inte orkar bla bla bla. Där de råkar likställa att hantera en iPad med att kunna läsa och skriva som framtidskompetenser. Kan man tyda ur det om man läser lite så här skevt och bara blundar lite? Det är ju en intressant fundering. Vad de egentligen menade var så här att digitala kompetenser får inte ha klassklyftor. Alla måste bli bra på det. Och att liksom, det finns studier som visar att så här, sociokulturellt svaga barn och unga har mer tid framför skärmar, men de har också betydligt mindre spridning i sina aktiviteter.
Ja, och de kan förmodligen inte i källkritiskt granska och söka och sovra.
Precis,
och
precis. De har inte tillgång till liksom så, utan de håller på med samma saker hela tiden. Om man ser hårdare. Och det tycker de är ett problem. Och det är så här, ja, det är väl en intressant analys. Men det är ju fortfarande lite så att den som råkar säga att läsa och skriva inte är lika viktigt som allting annat, eller att det liksom inte är viktigare än allting annat, får ju fortfarande utstå en rätt mycket skit. Kanske med rätta, kanske inte. Det är en intressant fråga. Det finns ju en övergripande grej det där att liksom ingen riktigt kan vara helt säker. Det är ju alltid en viss mått av chansning i alla idéer av liksom så här, vad är det man behöver kunna för framtiden? Vad behöver de som går i skolan idag? Den där sjuåringen som jag vaktade när den gick på toa. Vad behöver den personen kunna hela sitt yrkesliv? Det kan man verkligen ta och fundera på. Det är ju ingen som med säkerhet kan säga exakt vad det är. Man kan ju någonstans tänka så här, vi har massa människor i vårt samhälle som är med tusen experter på att utbilda sjuåringar i saker. Låt dem göra det de kan göra. Och så kan de liksom få specialisera sig sen. Det finns säkert något fräsigt universitetsprogram för den här personen sen när den växer upp. Och så kan de få bli det som de behöver kunna och sen så är det bra. Eller så tänker man att liksom förändringen måste genomgripa allt.
Och jag blir ju lite sådär då bekymrad, eftersom jag tycker om eftertänksamhet och långsamhet på vissa saker.
Det finns väl
saker.
Ingenting i det som tyder på att det skulle försvinna?
Nej, men läsningen när du läser själv, då innebär det att du tränar din egen tolkningsförmåga, tänker jag. Att sätta in i ett sammanhang, att du kan bestämma själv hastigheten, att du kan liksom välja att du väljer egen tonfall, du väljer om det är ironiskt eller om det är rent, eller du vet, alltså det finns en massa saker i det där läsandet som du tränar i när du sovrar, och du väljer och du funderar och du liksom som vi tappar bort.
Och allt det där är ju kvaliteter som, en del av det där är ju kvaliteter som absolut tränas på andra plan också. Att välja och sovra och fundera, för exempel, är ju inte alls isolerat till aktiviteten läsa. Men samtidigt finns det kvaliteter som kanske är det. Det är det vill komma att det kanske är lite olika. Men jag tror inte man ska se det så analogt eller digitalt. Eller analogt är det på det av, utan liksom, är det analogt, digitalt. Skitsamma. Jag tror inte vi ska se det så svart eller vitt, så kan vi säga.
Ja, nej.
För att det är nog inte så att läsning kommer att finnas kvar som det nu eller försvinna. Ett exempel är ju i de förslagen till IT-strategier för skolan som är på väg att kanske införas, vem vet. Hör inte poddlyssnarna att jag blinkar ett möga så här. Men det är som helst. Så, i det som finns ett förslag för exempel att förändra kursplanen i svenska. Så att liksom, man ställer krav redan från lågstadiet att man ska lägga större fokus på att skriva saker tillsammans. För att en kollektiv skrivprocess är mycket vanligare för exempel på internet. Där man liksom bygger vidare på andras idéer och tankar och så. Och det hänger också med ett annat syn på kunskap som kanske är mer relevant. Eller som kanske om inte annat är på framväxt någonstans. Där kunskap inte är någonting man har själv, utan där man liksom delar det med andra. Man skapar och producerar med andra. Det skapar en förändring i nyansen av vad det är att läsa och skriva. Som blir relevant från årskurs 1 och hela vägen fram. Det är snarare så jag tror man ska se på sådana kvaliteter. Snarare att så här, behöver man inte läsa längre? Behöver man inte skriva längre? Jo, men antagligen inte på samma sätt som förut.
Nej, fast å andra sidan tänker jag att allt skrivande... som inte, ja, egentligen allt skrivande bygger på vad någon annan har skrivit innan. Det är ju inget nytt för internet.
Nej, men kursplanen har fortfarande varit så här att liksom, du ska kunna skriva som någon annan förstår, du ska kunna skriva tillsammans med text och bild och andra uttryck och så. Man har inte prioriterat det. Sen visst absolut att liksom alla skrivprocesser bygger på någon annans, men liksom att man skriver fram det i det centrala innehållet, det är ändå ett faktum.
Jo, det är sant, det är sant. Så. Och jag vet ju, vi är skitnervösa här på skolan att man ska behöva... Alltså det är ju jättemånga som är jättebekymrade. Hur gör man rent faktiskt i att träna de kompetenserna?
Precis. Och de är ännu mer nyanserade utvecklare naturligtvis när vi pratar gymnasiet. Där finns det en ganska höga förväntningar på att liksom kunna skriva på ett annat sätt. Så. Och skriva texttyper som kanske inte... ens finns inom de flesta gymnasielärares repertoar, om man ska vara lite hård.
Nej, men absolut inte. Och jag kan känna så här, ja, det där har jag ju hört talas om.
Och på det sättet kan man ju tänka att ni inte är tillräckligt bildade.
Nej, men absolut inte. Absolut inte. Samtidigt så tror jag ju liksom i det här, alltså jag blir ju liksom lite orolig i den här jag fixerade världen, säger jag lite sådär oerhört nedlåtande och snobbigt. Jag hör det själv, så att jag är medveten om det. Men den individualiserade världen där bildning länge har fått stå tillbaka till förmån för den coola jaget, det utvecklade jaget istället för... Alltså det finns ju ingenting som får mig att liksom lyssna och haja till som en människa som faktiskt kan sina saker.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså, och som kan det på ett brett plan.
Jag förstår.
Som kan saker på en... På en liksom, och som är påläst, att lyssna på Sven-Erik Lidman som har läst på och som kan det han pratar om och som är, liksom, har en bred kunskap och en bred bildning utav han kan dra paralleller till filosoferna, han kan dra paralleller till, och det gör att jag lär mig och får en mycket bredare liksom bildning eller liksom sådär i det. Men samtidigt så är ju det ingenting, det liksom kallas elitism eller liksom, det är ingenting som, förr så kunde ju folk så här, 2-3 språk, alltså, fast det var ju inte så. Det
folk
var ju
kunde 2-3 språk, nej. Jag tror det var eliten som kunde 2-3 språk.
Det är klart att det var, jag insåg det, vi får
men,
ta bort.
Nej, jag är med, den är en intressant spår. För det är ändå en tankeprocess som är framåt. För det är precis som man säger, att bildningen har gått neråt och varit på väg. Man kunde massa saker förut som heter och så.
Nej, men det är ju inte sant.
Ja, det är ju sant. Massa kunskap är på väg ut. Men samtidigt kan man se på statistik. Jag håller på att skriva en föreläsning. Så hittade lite gamla grejer från en föreläsning som jag gav på Sätt Syd. När vi var där tillsammans. Så jag hittade lite olika statistik som jag lade där som jag kommer att tänka på precis nu. Som visar sig, okay, men hur är det med antal år i skolan om man följer liksom ett antal länder i världen och så. Och det är ju samma för alla. Att antalet år som man behöver liksom gå i utbildning ökar. Det är en spikrak kurva uppåt i precis alla skolsystem.
Ja, just det.
Vissa är mer spikrak än andra. Men om du jämför för exempel USA, när man på 1820-talet var såhär, gå lite typ 2 år. Så idag är det såhär, man förväntas gå typ 22 år. 2021 eller vad. liksom för i genomsnitt av hur mycket utbildning man får.
Mm.
Och allt det där går ju uppåt. Och då måste man ju fråga sig så här, för det första, stämmer det överens med en idé om att bildningen i samhället går neråt? Ja, det kanske det gör. Men då måste man ju fråga sig vad skolan egentligen håller på med. Man kan också fundera på, så här, i takt med att världen blir allt mer komplex och allt mer liksom så här, global, där man ställer högre krav på att folk ska kunna saker och förstå saker.
Mm.
Ska den kurvan fortsätta gå uppåt då? Om man liksom så här, om vi på 197 år har ökat liksom skolgången i USA med så här 20 år, kommer det år 2200 någonting vara 40 år i skolan?
Men god gud.
Så nu får du ta studenten, Karin. Är det rimligt att vi ska gå till hållet?
Nej,
det är det inte.
Det är det
absolut inte.
Ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte det. Och då måste man ändå fundera på så här, vad kommer sen? Vad är nästa del i det? Om man ställer krav att vi måste ha högre bildning, måste komma mer. Vilket är sant. Men då måste man också fråga sig, vad är det annars man ska ha? Annars statistik är så här, hur ser det med läskunnighet i världen? Över de senaste 500 åren. Mm. Det är samma sak där, allting bara whoop. Typ 100%.
Ja, men det är sant.
Och då måste man också fundera på så här, vad är det vi menar med läskunnighet? De här länderna som typ Sverige som ligger på ungefär 100% läskunnighet.
Mm.
Det finns ju ingenting som säger att vi kan säga så här, nej, vårt folk kan läsa och skriva nu. Vi kan där, vi är bra. För det är uppenbarligen inte ett problem om man har sett internet, om man har sett diverse kommentarsfält, om man har sett att alltså, vi ska förändra läroplanen, hur plötsligt ska vi skriva för internet på ett kollektivt sätt och de som, som borde vara bäst på språk i Sverige, rimligtvis gymnasielärarna eller så, svensklärarna är så här, jag vet inte hur man gör det.
Nej.
För att det ligger inte inom vår fåra.
Nej.
Jag var med om en sån här grej på för ett tag sedan, under jullovet. Det var jag jobbar extra lite grann så här, ideellt på en fritidsgård.
Mm-hmm.
Och då spöar jag en 13-åring i FIFA för första gången i mitt liv. Och det var liksom fullt sol runt omkring och allting bara dog. Det var liksom så här, vänta, va? Han är ju vuxen och det kan ju slå någon ung. Folk kom fram till mig och sa, ursäkta, hur gammal är du? Jag bara, jag är 29. Va? Och det var liksom inte för att jag är ung, utan så här, shit, han är gammal och han lyckades. För vad som hände var att den här personen jag spelade mot klantade sig, drog på sig, så jag fick en straff. Jag gjorde mål, det blev 1-0. Matchen slutade 1-0.
Mm.
Och han hade haft FIFA kanske en vecka. Typ. Mm. Så det var lite det som var bakgrunden där. Men det var liksom en grej som jag lyckades med.
Mm. Mm. Mm.
Ingen människa kan säga att FIFA är en framtidskompetens, att det är en del av allmänbildning. Rimligtvis. Men i deras värld så är det så att det är den kunskapen som ger status.
Mm.
Och det var en ögonöppnare för mig, för att det är en kunskap som jag inte besitter och som ingen människa förväntar sig att jag ska besitta.
Nej.
Så när jag väl en gång kanske framställs som att jag kan något om det där, så är det såhär, va?
Mm.
På samma sätt som att du skulle lalla in en elev i mitt klassrum och bara citera Shakespeare och säga, vad händer här? Vem är den här människan och exakt vad var det som gick till? Det finns ju någonting i det när man lever i parallella världar av vad som är kunskap.
Mm. Mm.
Och jag tror inte att vi ska köpa elevers idé av vad som är kunskap, för guds skull, de är elever av en orsak.
Jaha.
Men på samma sätt så kan vi nog inte köra på i våra egna hjulspår och tänka så här har jag alltid gjort. För om vi skulle säga ge elever exakt samma bildning som vi fick, eller utbildning som vi fick, då skulle vi fostra en helt ny generation som är precis lika inkompetenta att tackla framtiden som vi är. Och det håller inte. För du och jag klarar oss med nöd och näppe 2017. Men de som ska vara med sig 2077, vilket är den här eleven på toaletten som heter då, vi kan inte förstå vad det är. Med risk för att bli flummig.
Och det är då hälften av våra lyssnare stänger av.
Mm, jag vet. Det är de som inte gillar vår podd egentligen, men som, men som lyssnar för att de vill få sin dagliga dos.
typ jag stänger av. Nej, men jag blir lite trött. Kan man, alltså, för jag håller ju med dig egentligen.
Du måste bli konkret, eller?
Nej, men alltså så här, alltså, jag, för det är konkret på det sättet.
Ja, men vi kan bli ännu konkretare. Så här, jag har en lärare som är väldigt krass i det där. Som jag säger, man behöver kunna de här 5-6 sakerna. I princip. Det är så här, källkritik, kunna resonera, kunna de här grejerna, kunna det där. Det är det som är viktigt. Resten är så här, det blir bra. Jag gillar ju lite grann den personens tankesätt. För att jag blir imponerad över att man ändå ser saker. Det här är liksom viktiga kompetenser. Den här läraren uttrycker också det till sina elever. På ena sidan gillar det. Å andra sidan tänker jag att det är lite farligt.
Ja.
För att läroplanen har hundratals mål av en orsak. Och alla de måste ju få vara viktiga. För det är det vi är satta som tjänstepersoner att göra. Så det blir lite såhär, så där visionär får du inte vara. Du får faktiskt säga att allt är viktigt. Även de här grejerna som du kanske tänker säga, det här
abborrar
är inte
och sånt.
Jo, men typ så. Sveriges landskapsstenar. Det är, så här, undervisar du det så måste du säga att det är viktigt någonstans.
Mm,
samtidigt Nej, men motsatsen till
du den får ju inte tycka det. Alltså saken är ju den att det har vi ju bestämt kollektivt att det är viktigt.
Ja, just det.
Det är ju faktiskt ett demokratiskt beslut. Vi får inte glömma att läroplanen är demokratiskt beslutad.
Precis. Å andra sidan så är det så här, folk som bara kör på. Motsatsen till den personen är ju de som bara kör på i gamla hjulspåret och bara plockar fram den kursen man har förut. Och som är liksom så här, jag hade en gymnasielärare som dammade av en prov från 1983. Jag tog studenten 2005. Som var så här, wow. Och det kanske inte hänt så mycket inom det området, men det är ändå inte riktigt försvarbart utifrån att liksom...
Två läroplan.
Det är motsatsen till det som är däremellan. Någonstans. Alltså det är motsatsen till det. Det är inte heller försvarbart utifrån att du har ett ansvar.
Nej.
Som lärare någonstans måste man vara intresserad av framtiden. Som läroplansförfattare så måste det vara det. Är man chef på Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling eller vad det var som hittade förra veckan. Då måste man absolut vara intresserad.
Ja, men även politiker måste ju vara det, och våra demokratiska samtal måste ju handla om det, för att det funkar ju faktiskt inte att vi har ett demokratiskt samtal om vad som är viktigt att kunna. Så säger vi att alla kungar och kungalängden är viktig. Ja, det är den kanske. Men då är det ju det. Men det finns ju fortfarande en begränsad mängd kunskap som vi kan kunna. Mm. Och då har vi ju då beslutat oss för att kungalängden är inte längre lika viktig som att det är att förstå att Gustav Vasa, alltså varför han tar de besluten han tar utifrån det samhälle han lever. Och, alltså vi har den typen av resonemang.
Eller om inte alldeles historieskrivning runt Gustav Vasa. Det är en ganska intressant grej. Ja. Jag tänker på att han skrev mycket skit själv.
Jo.
Som folk trodde var sant. Liksom. Men jag är med dig. Men någonstans är det så här, precis, det är egentligen det vi ska landa i någonstans. Att så här, man måste ändå vara fundersam över det. Det demokratiska samtalet måste vara det. Det var det du sa. Och det är ganska intressant, för att det känns ju inte som att det demokratiska samtalet om skolan handlar om vad man kunna i framtiden. Det handlar om så här, vem har rätt, vem har fel.
Ja, och jag tror att vi är så där övertygade om... Alltså, det politiska samtalet handlar ju om att likvärdighet, inte likvärdighet. Men egentligen så handlar vi om att politiken ska ju handla om skolans innehåll. För det är ett demokratiskt, vi måste komma överens om vad fanken behöver vi kunna. Det är därför som det först är när politikerna säger att vi behöver en IT-strategi eller läroplan med nya förmågor. Det är först då det kan införas naturligtvis. Och det är därför det kommer så pass sent, för det har inte varit intressant i Sverige tidigare, medan det har varit intressant i andra länder och sådär. Och här är ju ett jobb att göra, för Sverige är extremt digitaliserat, och samtidigt så har vi liksom...
Som teknik, tillgång i samhället.
Ja, men absolut. Absolut. Och så. Och samtidigt som vi har liksom en idé om vad som är viktigt att kunna, som kanske är... Den är ju väldigt detaljerad, den nya läroplanen, och väldigt konkret.
Den nuvarande, ja, precis.
Ja, eller den nuvarande, nya, sa jag det. Men den, så den vi har nu.
Jo, nej, men den är detaljerad, den konkret. Den känns också ganska mycket som att det är fortfarande, bara för att vi har den, så är det fortfarande så att svenska politiker har, vad det verkar, en jättetydlig idé om vad det man behöver kunna i framtiden. Det är ingen som liksom, det känns inte som att det finns någon som kollar på kartan på lång sikt och är så här borta ska vi vara sen. Jag vet inte, finns det någon politiker som du så här känner som är sådär, den här personen har vettiga idéer om framtiden för skolan?
Jag är inte som jag kommer på.
Alltså, bara där tror jag vi tar och rundar av det avsnittet. Och så kan man få fundera på det. Är du politiker och har någon idé om det? Inget skämt, hör av dig. Vi vill gärna prata om det. Det här kan vara gratis marknadsföring om du har vettiga idéer om framtiden.
Och vad man behöver kunna i framtiden och hur du ska driva det politiskt.
Oavsett parti, nästan, så får du höra av dig också. På riktigt, så här, har du en idé om vad elever behöver kunna i framtiden och vart skolan är på väg, så får du gärna komma och berätta det, för att det är min känsla är samma sak. Jag tror inte det finns.
Nej.
Jag hör inte det. För allt jag hör är så här, friskolor eller inte, vinstuttag eller inte, betyg eller inte. Det är... Ja.
Jo, men det är ju bara organisatoriska saker.
Men
det där är ju ideologiska saker.
Japp.
Ja.
För att komma tillbaka till det någonstans. Det finns lärare som har massa idéer om framtiden och som kör sitt eget race på gott och ont. Det finns lärare som kör på i gamla hjulspår för att man vet att det funkar. Och för att man faktiskt vet att det funkar på gott och ont. Och båda de tror ju missa i målet någonstans.
Ja, och det finns en massa barn som famlar och som inte riktigt vet.
Nej.
Alltså de känner sig förvirrade kanske.
Om man bara vill utmana sig själv lite enkelt till det. Ta den elevgruppen du möter imorgon, eller när du nu lyssnar på det, nästa gång, och räkna ut när fyller de 65. Vilket år är det? Mm. Och så börjar låtsas vi att vi ingenting händer med svenska arbetsmarknaden, att alla går i pensioner med 65 även då. Och så tänker man sig, hur kommer samhället vara då? Det är fram till dess som man ska leverera arbetskraft. Liksom. Mm. Som lärare så levererar du arbetsförbefolkning fram till det året. Bara just idag. Och så funderar man på sig, vad händer i det här rummet då? I förhållande till det.
Det är en spännande tanke och den tar vi med oss.
Yes.
Tack för att du har lyssnat.
Tänk dig ett klassrum där ljudnivån är låg och du är fullt koncentrerad i din mattebok. Läraren skriver upp på tavlan. Och koncentrationen bryts när läraren säger ditt namn. Alva, vad blir svaret? Jag säger ett tal hastigt för att få bort den uppmärksamheten som jag redan dragit åt mig. Eleverna längst bak börjar skratta. Hur man får ett bra arbetsklimat av Alva Sjöqvist i sjuan. Först och främst är det bra att alla eleverna känner varandra, för då blir det mer tryggande och stöttande arbetsro. Och man vågar säga vad man tycker. Sedan är det bra att man inte kommenterar andras åsikter. Och inte förelämpa någon genom att skratta åt dem. I vårt klassrum är det så att alla känner varandra så väl. Så man visar liksom den respekten när man kommer till skolan. Man känner liksom kärleken. Läraren kan uppmuntra eleverna att våga säga vad de vill. Genom att ge diskussionsuppgifter så alla eleverna får säga sin egen åsikt. Så jag säger hastigt svaret. Det är fel. En kompis viskar till mig. Hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Tack och hej! Liv på sig! Det här är Skolsverige.